Hej! Kul att se er. Erika heter jag som sagt och är gift med Mattias. Och vi har två tonårstjejer, Felicia och Vilma. Och vi finns med här i församlingen. Sen i höstas så jobbar jag inom vårt samfund, Evangeliska Frikyrkan, som ledarutvecklare med fokus på missionell diakoni i Sverige. Och kortfattat så kan man säga att det handlar om att Gud bjuder in oss att delta i hans mission och gestalta de goda nyheterna i ord och handling genom att tjäna våra medmänniskor i utsatta livssituationer. Och mitt jobb handlar om hur vi som församlingar kan liksom runt om i hela vårt land, hur vi kan vara en rörelse utåt mot människor i marginalen. Och idag så har jag fått den stora äran att avsluta predikoserien Det finns frihet. Och jag kommer att predika under temat Ropa ut frihet. Det finns frihet. Det finns frihet. Smaka lite på de orden. Det finns frihet. Jag vet inte om ni har lagt märke till det här snöret som hänger här bakom mig. Det representerar tiden. Från skapelsen, från början, in i evigheten. Det är därför, jag vet inte om ni ser det, men snöret fortsätter bort så. Vi ser inte riktigt slutet. Och så finns det en liten del här som är lila. Visst ser ni den? Ja, det är bra. Och jag tänker att den här lilla, lila delen, den representerar vår tid. Den tid som vi lever i och existerar i. Och jag tror att ibland så behöver vi påminnas om det. Därför att hela den här tråden, det ger liksom perspektiv på vårat liv. Och det ger också perspektiv på vem Gud är. Därför att han är ju så mycket större än den här lilla tiden vi finns på den här jorden. Gud, han fanns före allt och han kommer alltid att finnas. Och han har funnits genom alla tider och han håller hela den här tråden, hela vår historia i hans händer. Vi är bara en liten, liten, liten del av allt. Och Guds ständiga rörelse, det är alltid och genom alla tider att stiga ner i vår jordiska verklighet för att förvandla den och ge den liv. Det här är någonting som vi kan se genom hela Bibelns berättelse och vi ser det också i kyrkans historia. Och vid en särskild tidpunkt så kliver Gud själv ner genom sin son Jesus Kristus, lever och vandrar och är aktiv här och nu under cirka 30 års tid. Och jag vill ta er med till en text i Lukas evangeliet. I Nya testamentet så finns det fyra evangelier som berättar om Jesu tid här på jorden. Vad han gjorde, vad han sa, hur han levde sitt liv, etc. Och jag vill ta det med till kapitel 4, vers 18 och ett stycke där. Och idag så ska vi liksom, jag kommer inte läsa hela den texten utan vi ska få se en filmsnutt. Ungefär 10 minuter. Så jag tänker att vi kan släcka ner här så att det blir bra bild. Och så lutar ni er tillbaka och lyssnar. Det här är film som Bible Project som finns på nätet har gjort. Och tips är att kolla upp dem. För de gör väldigt bra illustrationer som liksom presenterar de olika bibelböckerna. Så vi kollar.
Evangeliet enligt Lukas. Det är en av de tidigaste skildringarna av Jesu liv och den första delen av ett verk i två delar, Lukasevangeliet, Apostlagärningarna. Om vi jämför hur de två böckerna inleds så ser vi tydligt att de har samma författare. Och det finns både inbyggda ledtrådar i Apostlagärningarna och en tidig tradition som identifierar Lukas som författaren. Han som arbetade och reste tillsammans med aposteln Paulus, och vi vet också att han var läkare. Lukas inleder med ett förord som förklarar hur och varför han skrev boken. Han bekräftar att det redan finns många andra bra skildringar av Jesu liv. Men han ville gå tillbaka till ögonvittnesskildringarna från så många tidiga lärjungar som möjligt för att få fram det han kallar för en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Ägt rum kan också översättas fullbordats, och det visar oss varför Lukas skrivit sin skildring. För honom är det som hände Jesus inte bara en gammal historisk händelse. Han vill visa hur det är fullbordandet av den långa berättelsen om förbundet mellan Gud och Israel. Och större än så, berättelsen om Gud och hela världen. Bokens struktur är lätt att följa. Först en lång introduktion som lägger grunden för det som berättas om Johannes döparen och Jesus. Sen i kapitel 3-9 presenterar Lukas ett rejält porträtt av Jesus och hans uppdrag i hans hemregion i Galileen. Efter det så handlar bokens stora mittsektion om Jesu långa resa till Jerusalem som leder till berättelsens klimax. Jesus sista vecka i Jerusalem som leder till hans död och uppståndelse som sen leder in i apostlagärningarna. Men i den här videon kommer vi bara fokusera på första halvan av Lukas evangeliet. Den förlängda introduktionen beskriver parallellt Johannes döparens och Jesu födelseberättelser. Det finns ett äldre prästpar, Zacharias och Elisabet, och sen den unga, ogifta kvinnan Maria och Josef. De får båda ta emot ett otroligt gudomligt löfte om att få en son. Båda löftena uppfylls sen när Johannes och sen Jesus föds. Och båda föräldrarna brister ut i varsin lovsång för att fira det som hänt. De här poetiska sångerna är fyllda med ekon från Gamla testamentets psalmer och profeter som visar hur dessa barn kommer fullborda Guds forntida löften. Och genom sångerna får vi en förhandstitt in i de båda barnens roller i den kommande berättelsen. Johannes är den profetiska budbäraren som utlovats i lagen och profeterna som ska förbereda Israel på att möta sin Gud. Och Jesus är den messianska kung som David utlovade som ska etablera Guds styre över Israel och med Guds välsignelse till alla folk, precis som han lovade Abraham. Efter det tar Maria med Jesus till templet i Jerusalem för hans omskärelse. Och två äldre profeter, Hanna och Simeon, ser Jesus och inser vem han är. Och Simeon sjunger en egen sång, en dikt inspirerad av profeten Jesaja. Han säger: "Det här barnet är Guds frälsning för Israel och han ska vara ett ljus för alla folk." Full av förväntan fortsätter berättelsen till nästa huvudavsnitt där Lukas presenterar Jesus och hans uppdrag. Han visar oss förnyelserörelsen vid Jordanfloden där Johannes kallar på ett nytt, omvänt, överlåtet Israel genom dopet. Han förbereder för Guds rikes ankomst. Och sen visas Jesus upp som ledaren för det nya Israel, vilket markeras av anden och Guds röst från himlen. Han är min älskade son. Efter det ger Lukas oss ett släktträd som spårar Jesu rötter tillbaka till David, sen tillbaka till Abraham och så hela vägen tillbaka till Adam i första Moseboken. Lukas hävdar här att Jesus är den messianska kungen av Israel som kommer med Guds välsignelse. Men inte bara till Israel, Abrahams familj. Han är här för alla Adams barn, för hela mänskligheten. Efter det har Lukas strategiskt placerat berättelsen om när Jesus går till sin hemstad Nasaret, där han påbörjar sitt offentliga uppdrag. Under en samling i synagogan ställer sig Jesus upp och han läser från Jesajas bokrulle. "Herrens ande är över mig för att förkunna de goda nyheterna för de fattiga och frihet till de fångna, ny syn åt de blinda och frihet för de förtryckta." Här, precis som i de andra evangelierna, presenteras Jesus som den messianska kung som kommer med de goda nyheterna om Guds rike. Men vad Lukas är ensam om att poängtera är de sociala följderna av Jesu uppdrag. Han kommer med frihet. Det grekiska ordet är aphesis. Bokstavligt betyder det frigöra och refererar till den gamla judiska seden med friåret som beskrivs i tredje Moseboken 25. Det var när alla israelitiska slavar släpptes fria, när människors skuld avskrevs, när land som sålts gavs tillbaka till familjerna. Det är ett symboliskt återskapande av Guds frigörande rättvisa och nåd. Och sen säger Jesus att de goda nyheterna om denna frigörelse gäller särskilt de fattiga. Då ska man veta att i Gamla testamentet är de fattiga, eller på hebreiska ani, ett mycket bredare begrepp än bara människor som inte har så mycket pengar. Det refererar även till människor med låg social status i sin kultur, som människor med funktionshinder, kvinnor och barn, eller de äldre. Det kan även innefatta de som är socialt marginaliserade, som människor i en annan etnisk grupp eller människor vars mindre goda val i livet har placerat dem utanför religiöst accepterade kretsar. Och Jesus säger att Guds rike är goda nyheter speciellt för dessa människor. Efter det ger Lukas oss genast en större mängd händelser som visar oss hur Jesu goda nyheter för de fattiga ser ut. Det handlar om en sjuk, sängliggande kvinna som blir botad, en man med hudsjukdom eller någon som är förlamad. Det finns även en berättelse om hur Jesus i sin gemenskap välkomnar en tullindrivare som Levi. Han är inte fattig, men han är socialt utanför. Det finns en berättelse där Jesus förlåter en prostituerad. Lukas visar oss hur Jesu rike kommer upprättelse och fullständig förvandling av människors hela livssituation. Han utökar kretsen av människor som inbjuds till att upptäcka den läkande kraften i Guds rike. Och under tiden som Jesu uppdrag drar till sig många följare så gör han något ännu mer provocerande. Han formar dessa människor till ett nytt Israel genom att utse 12 lärjungar bland dem till ledare, motsvarande Israels 12 stammar. Sen undervisar Jesus tydligt om ett upp- och nedvänd rike, eller som Lukas kallar det, predikan som hölls på slätten. Han säger att Guds kärlek för utstötta och andra fattiga betyder att hans rike omkullkastar hela vårt sätt att värdera andra. Han är här för att forma ett alternativt Guds folk som ger respons på Jesu inbjudan genom att praktisera radikal generositet, genom att betjäna de fattiga, människor som kommer att leda genom att betjäna och som kommer att leva för att skapa fred och förlåtelse, människor som är djupt fromma men som avvisar religiöst hyckleri. Nu börjar Jesu radikala vision om riket och hans påstående om gudomlig auktoritet skapar motstånd och kontroverser, speciellt bland Israels religiösa ledare. Hans uppsökande av tvivelaktiga människor är ett hot mot deras religiösa traditioner och känsla av social stabilitet. Så de börjar anklaga Jesus för att häda Gud, för att dricka för mycket och att hänga med syndare. Så det här avsnittet kulminerar i att lärjungarna får en djupare förståelse av Jesu uppdrag. Han bekräftar att han är den messianska kungen och att han kommer att hävda sin rätt att regera över Israel genom att dö i Jerusalem. Genom att bli den lidande tjänarkungen som dör för Israels synd i Jesaja 53. Och så utforskas den här chockerande idén i nästa berättelse när Jesus går upp på berget med 3 av sina lärjungar och plötsligt förvandlas inför dem. De är insvepta i ett moln av Guds närvaro som säger: "Det här är min utvalda son." Och plötsligt var Mose och Elia där. De 2 andra profeterna som mött Guds närvaro och hört hans röst på ett berg. Och Lukas berättar att de pratar med varandra om Jesu uttåg som han är på väg att fullborda i Jerusalem. Det grekiska ordet exodus är en tydlig referens till berättelsen om uttåget ur Egypten. Lukas porträtterar Jesus som en ny Mose som ska leda sitt nyformade Israel till frihet och frigöra dem från syndens och ondskans tyranni i alla dess former. Personligt, andligt och socialt. Och det leder oss in i bokens andra halva. Men det räcker för den här gången. Det här var första halvan av evangeliet enligt Lukas.
Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år ifrån Herren. Ska jag se om den här funkar? Den vill inte. Du kan klicka fram en bild. Och precis som vi hörde i den här fantastiska filmen i presentation av första delen av Lukas evangeliet, så betyder ju själva ordet frihet som används här bokstavligt att göra fri, att frigöra, och att det refererar till slavar som faktiskt släpps fria och att skulder faktiskt avskrivs. Alltså det är på riktigt, det är liksom inte bara en teori Jesus kommer med. Och att Jesus poängterar att det gäller särskilt de fattiga Och i det här bredare perspektivet, att det inte bara handlar om människor som saknar pengar eller har väldigt lite pengar, utan att det faktiskt också handlar om människor som har låg social status i sin kultur. Det gäller de som är socialt marginaliserade, alltså grupper som utestängs ifrån makt, status och delaktighet. De får liksom människogrupper som lever i periferin. Och det Jesus säger, det är att jag kommer med goda nyheter, speciellt för de här människorna. Och så inbjuder Jesus oss att vara med i det han gör. Men då är frågan, hur ser våran tid ut? Vilka är de fattiga i vårt land här och nu 2023? Med mat och elpriser som skenar iväg, räntor som höjs, så är det många som rapporterar om att den faktiska fattigdomen ökar i Sverige. Och att man också kan se att barnfattigdom ökar drastiskt. Skolor rapporterar om att de märker att barn inte äter sig mätta under helgen. Så därför ser man till att det finns liksom näringsrik mat på fredagar för att barn och ungdomar ska kunna stå sig längre över helgen. Vilka grupper har låg social status i vårt samhälle? Ett exempel är de långtidsarbetslösa och människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Man talar om att psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom. Det är liksom hälften av Sveriges befolkning på något sätt har en koppling till psykisk ohälsa och leder till stort lidande för många människor. Vart finns de socialt marginaliserade idag? Ja, men vi har dels miljonprogramsområden som har långt ifrån jämlika villkor med socioekonomisk utsatthet där skolor och övriga samhällsresurser är underdimensionerande, där massor av barn lämnar grundskolan utan fullständiga betyg, där myndigheter och andra aktörer lämnar, dit polisen inte tar sig, där människor känner ett otroligt utanförskap och en stor vanmakt inför situationer. Men det gäller också människor som kanske har en annan livsstil, exempelvis romerna. De är också socialt marginaliserade i Sverige. Och alla de här, och många, många fler, det är ju människor som Gud ser och som Gud älskar. Det är en utmanande tid vi lever i, som min kära far som var här innan och berättade om Vivalla. Vi hör ju på nyheterna hela tiden, ständigt, flera gånger om dagen. Det är en oerhört utmanande tid med så mycket lidande och så mycket utanförskap. Och därför så vill jag säga några ord om hopp. Därför att om man tittar vad hopp betyder, så är det en förväntansfull känsla inför att en framtid ska bli bättre än vad det är nu. Och ett tillstånd av förväntan är helt avgörande för en sund mänsklighet. Det finns forskning och studier som visar på det, att vi behöver hopp. Vi behöver få känna hopp. Och hopp är också ett jätteviktigt koncept om vi läser Bibeln och hela den bibliska berättelsen. I Gamla testamentet så används ord, de ord som används för hopp är ord som betyder att vänta på, eller spänning av förväntan och längtan. Så enligt Bibeln så handlar hopp om förväntan, längtan, att vänta. Men då är frågan, i väntan på vad då? Och både i Gamla testamentet och Nya testamentet så är det tydligt att hoppet är i Gud själv. att vänta på honom. Så Bibelns hopp grundar sig på en person. Och det gör ju att Bibelns sätt att tala om hopp, det handlar om någonting annat än optimism. Alltså att man väljer att liksom tänka och se att ja, men om allting blir till det bästa, ja, men då kan det bli så här. Vi hoppas på det. Men bibliskt hopp fokuserar inte på omständigheterna, utan Bibelns hopp sätter en person. Vi sätter vårt hopp på en person. Ett exempel är profeten Hosea i Gamla testamentet, som levde under en extremt mörk tid då Israels folk var förtryckt av utländska imperier. Och han valde hopp när han sa att Gud kunde förvandla den svåra situationen de befann sig i till en hoppingivande dörr in till framtiden. Därför att Gud har gjort det tidigare. Han befriade Israels folk från slaveri och förtryckt i Egypten när han mirakulöst förde dem ut ur landet. Och han kan göra det igen. Så det är liksom Guds trofasthet bakåt i historien som ger oss hopp också för framtiden. När vi liksom tittar bakåt, så kan vi också välja att vi fortsätter att lita på Guds karaktär. Vem Gud är, därför att han kan förvandla situationer. Det är därför de yngre generationerna alltid behöver generationerna som har levt längre än dem. Därför att vi som är äldre har längre erfarenhet av Guds trofasthet genom historien i tiderna. Och där behöver vi vara med och förmedla till alla yngre som inte har lika lång erfarenhet av vem Gud är i historien. Och i Nya testamentet så blir det väldigt tydligt att Jesu liv, död och uppståndelse, det var liksom Guds överraskande svar på vårt slaveri under ondska och död. Att den tomma graven på något sätt öppnar en ny hoppingivande dörr. Och aposteln Petrus, han sa att Jesu uppståndelse skapar ett levande hopp. Därför att människor kan födas på nytt och bli en annan sorts människor och ingå i ett annat sorts rike. Gud gör någonting med oss. Och vårt hopp är i Jesus själv. Det är därför vi kan ropa ut: det finns frihet! Det finns frihet. Det finns frihet. Det är på riktigt. I min tjänst så har jag förmånen att få besöka församlingar runt om i Sverige. Och jag skulle bara kort vilja nämna två EFK-församlingar som finns och arbetar i polisens utsatta områden. Dels så har vi Neighborhood i Ulriksbergskyrkan i Växjö. Där har man tagit fram ett mobilspel som motiverar unga killar som ligger i riskzonen att hamna i gängkriminalitet. I Växjö finns ett av polisens utsatta områden, Araby. De vänder sig till grabbar ifrån det området. Och så motiverar det dem att fokusera på att klara skolan, att hitta och behålla ett arbete, samt att satsa på ledarskapsutveckling. Och det här är ju, alltså skola, jobb och en god karaktär, det är ju sånt som studier och forskning visar på att det är skydd. Det är skyddsfaktorer från att hamna i gängkriminalitet. Och grejen är att det här arbetet har gett otroligt goda resultat. Där kommunen och andra kommuner hör av sig och bara säger: kom till oss. Vi har testat så många saker men inte lyckats. Och här är det en församling som har kommit på ett koncept, ett arbete som ger goda resultat och som liksom räddar unga grabbar från att hamna i gängkriminalitet. Det funkar. Det förvandlar. Jättespännande. Vi har också Mötesplats Angered i Göteborg. Där församlingen tänker mer och mer om att vi behöver vara en missionsstation i det här området. mer så än en klassisk svensk frikyrka. Och deras dröm är att liksom få ha ett centrum, en lokal där de kan ha några extra sängplatser, öppna upp en fritidsgård, fira gudstjänst, bjuda in till förbön och helande möten, anordna retriter, dela ut mat. Därför att de tänker vi behöver vara en kyrka som gör skillnad för människor som lever här. Jag är ytterst medveten om att när vi talar om de här frågorna, att ge vidare, att göra skillnad i människors liv, att engagera sig för social rättvisa, att det kan väcka dubbla känslor i oss. Därför att ibland kan vi vara på en plats i livet där det liksom inte finns ork att ge ut, varken emotionellt eller fysiskt. Jag vet det, för jag själv har varit där många gånger. Och det är okej. När vi är där, då får vi bjuda in Jesus i våra liv och säga som det är. Vi får ta emot, hämta kraft, få nya perspektiv. Men där vi är, mitt i det som är våra liv, så inbjuder Gud oss att vara med i hans mission. Och det här är en bild ifrån Neighborhoods arbete som jobbar med de här grabbarna. För de jobbar mycket med att de liksom åker ut på skidläger, de får testa på fiska, sånt här som de här grabbarna aldrig har möjlighet att göra, därför att deras familjer har inte råd, därför att de bor i sån liksom utanförskap, så att de får aldrig dela de här sakerna. Och Gud bjuder in oss att vara med i det han gör. Gud säger, kom till de utsatta. Kom till de fattiga. Kom till de sjuka. Kom till de som är tyngda bördor. Kom till de som kämpar. Kom till de utsatta områdena. Kom dit jag är. Avslutningsvis så vill jag ge tre liksom konkreta, lite så här call to action, eller vad man ska säga, saker som jag vill peppa oss att göra. I EFK så håller jag och en kollega på att göra en kartläggning över frikyrklig närvaro i polisens 61 utsatta områden, våra prioriterade områden. Det här är en rapport som kommer att släppas 18 april. Och utan att spoila för mycket så kan jag ju säga att det är väldigt många områden där det kanske bor 50 000 människor, där det inte finns någon frikyrka närvarande. Det finns jättemånga sådana områden i vårt land idag där det inte finns någon kristen närvaro. Och i samband med att vi släpper den här rapporten så kommer det också vara en bönestafett under 30 dagar precis efter muslimernas faste månad Ramadan. Så är det lokala församlingar som bjuder in till en bönepromenad i varje område, alltså i 61 platser runt om i Sverige. Och det här är en bönestafett i alla samfund som pågår mellan 22 april och 21 maj. Och som min pappa var inne på, 27 april 18.30 så ber vi för Vivalla. Och jag tänker, tänk om vi också kan vara med på den bönepromenaden. Vi tror att bön gör skillnad, men vi tror också att det händer någonting med oss som ber. När vi går runt och ber för Vivalla så kan Gud visa hans hjärta för de människorna som bor där. Gud kan tala till oss och lägga liksom längtan i våra liv. Så var med och be för Vivalla. Andra som jag vill uppmuntra oss till, det är att jag tänker att vi har alla människor i vår närhet som kämpar med psykisk ohälsa, som har det tufft ekonomiskt, som är orolig, som lever i marginalen, som känner sig utstött, som kanske har tappat allt hopp. Vad innebär Guds goda nyheter om frihet för dem? Och vad kan du göra för de personerna eller den personen den här våren som andas den här friheten som Jesus kommer med? Och på vilket sätt kan du vara medvandrare under en tid? Göra små saker med väldigt stor kärlek. Och i det här perspektivet, vår lilla tid på jorden, i det stora Guds berättelseperspektiv. Och den tredje grejen jag vill lyfta fram idag, det är att finnas med som närvarande vuxen på Draget och Bio här i församlingen. Vi möter så många barn och ungdomar och flera kämpar med psykisk ohälsa av olika slag. Några kommer från socioekonomisk utsatthet. Och att vara fler vuxna som ser, som bryr sig, som har tid, det gör stor skillnad. Det finns ju forskning också här som visar att vuxen närvaro är så otroligt viktig. Det kan vara det som avgör allt i ungas liv. Och är vi inte med här på plats så kan vi be för våra barn och ungdomar och ledare. Vi kan säga hej när vi möts. Vi har EPA-gäng som kommer till Betania. Vissa fredagar så kommer de och hänger här på parkeringen därför att de vet att det händer saker här. Och jag kan inte låta bli att tänka, tänk om det är Gud som har sänt de här EPA-gängen till våran församling. Han kanske vill använda oss att göra skillnad i deras liv, att nå ut med evangeliet i deras liv. Det kanske finns en tanke. Prata med vår ungdomspastor Mikaela om det. Hon har det här på sitt hjärta. Gud, han ställer sig alltid på de fattiga sida. På de utstötta sida. På de som finns i marginalens sida. Och vi är fria att följa honom dit. Han inbjuder oss att vara med i det han gör. En dag ska Gud torka alla tårar. Ingen död ska finnas, ingen sorg, ingen klagan, ingen ångest, ingen utsatthet, ingen fattigdom och inget utanförskap. Och fram till den dagen får vi följa vår mästare Jesus Kristus i en tid som vår. Vi får fullfölja loppet och vara med och ropa ut till människor att det finns frihet. Som församling kan vi välja att inte ställa oss på maktens sida utan i bredd med människor i marginalen och visa hur Guds frihet ser ut. Det är goda nyheter idag. Och när jag reser runt och när jag också pratar med ledare i olika samfund så får jag känslan av att Gud håller på att göra någonting med kristenheten i Sverige. Att Gud håller på att resa upp sin kyrka och leder sin kyrka in i marginalen där vi på riktigt involverar oss i människor och deras livssituationer. Och jag tror att vi som kristenhet i Sverige kommer att vara en samhällsförvandlande kraft i mycket större utsträckning än vad vi har varit på länge. Frågan är, vill vi vara med och ta kyrkan till folket? Vi ber tillsammans.